Jag tror inte mig åt att få komma hit till Brunnskyrkan och fira gudstjänst med delar av den församling som hör hemma här. Jag bor nämligen uppe på Mossle, så varje dag när jag går till Missionskyrkan så går jag förbi Brunnskyrkan och får be för er som hör hemma här och får välsigna er. Och därför känns det som att jag är lite hemma här, fast jag inte egentligen har varit där förut. Och vi är ju inte en jättestor församling på plats idag, men vilken skön värme. Tack att ni har tagit emot mig på det viset. Och idag på den här predikstolsbytardagen så vill jag först av allt be för den här församlingen. Ja, tack Herre för att du är så stor och så underbar. Tack att vi får vara din kropp. Tack att du som är högst, som är underbar och helig, väljer ta fatta och trasiga människor som oss att vara din kropp på jorden. Och nu vill jag särskilt tacka dig för den här delen av din kropp. Alla som känner sig hemma i Brunnskyrkan. Tack för allt av välsignelse som strömmar ut härifrån. Tack för allt av hopp och uppmuntran och efterföljelse. Du känner alla som är medlemmar och alla som går hit ibland. Och alla som längtar att få modet att komma in. Herre, låt ditt rike få växa här på ett ljuvligt sätt. Tack att du har så mycket gott som den här församlingen har fått göra. Och du har så mycket beredskap. Signa dem, Herre. Amen. Igår så var jag i blomsteraffären och skulle köpa tulpaner. Och då sa de, nej, det är helt slut. För igår, alltså fredagen, så var det tulpanens dag. Och det verkar som Värnamo verkligen tog vara på den dag. Idag vet jag inte om du vet vad det är för dag. Men idag firar vi i hela Sverige Bibelns dag. Och jag tänkte, tänk om det blev precis som med tulpanen, en riktig folkrörelse där vi som ofta läser Bibeln och vi som väldigt sällan öppnar den fick liksom få den där hungern. Ännu mer efter en Värnamobornas hunger efter tulpaner, att vi skulle få en hunger efter Guds ord. För Bibeln är ju en skattkista. Den är ibland ljuvlig, uppmuntrande, tröstande. Ibland är den svår, utmanande, krävande. En del sidor är väldigt raka och tydliga och lätta att förstå, men kanske inte lika lätta att leva i. En del får vi helt enkelt bara lyfta på hatten och tänka, Gud, du är stor, du förstår det här, även om inte jag gör det. Och själv känner jag ibland när man frågar om svåra bibelord att det finns tillräckligt mycket som är begripligt och som jag kan förstå för att jag ska ha mer än nog att öva på att leva det livet. Och sen visar Gud ibland olika saker. Men detta är en skattkista. Och det är, jag har nog läst Bibeln, för jag räknar lite hur gammal jag är. Ja, men i princip varje dag i 40 år. Och jag kan säga att det blir bara mer och mer spännande. Det blir bara mer och mer ljuvligt att få gå in i den. Det är inte en bok som man blir färdig med. Och det kanske är för att den läser mig mer än jag läser den. Och idag ska jag dela med dig ett kort bibelord, en enda vers. Från Uppenbarelseboken, den sista boken i Bibeln, finalen. Det kanske blir lite mer av ett bibelstudium än en predikan, men det får du ta, för det är Bibelns dag idag. Uppenbarelseboken kommer ju allra sist. Den är liksom avslutningen och den är inte så lätt att förstå sig på. Det är inte en bok man kanske ska börja läsa med om man inte har läst Bibeln förut. Och i vissa perioder av kyrkans historia har det faktiskt varit så att man inte har fått läsa den ensam. För man behöver hjälp att förstå den. Den är sprängfylld av mystik, av symboler, varav de flesta av de här symbolerna inte är familjära för oss. De var betydligt mer familjära när Uppenbarelseboken gavs från Gud och togs emot. Mycket av bilderna återfinns till exempel i Daniels bok och i Gamla testamentet. Dessutom är ju Uppenbarelseboken gedd av Gud till en kyrka i en skruvstädd situation. En förtryckt, förföljd, utsatt, liten, skör, ung kyrka. In i den otroligt utsatta situationen där många fick plikta med sina liv för att de följde Jesus, kommer uppenbarelseboken som en påminnelse, ett löfte att Gud har sista ordet. Att det inte alltid ska vara så tungt som det är just nu. Att en dag ska Gud göra allting väl. Och kanske tänker jag så här. Förstår vi och behöver kanske uppenbarelseboken på ett tydligare sätt än tidigare, när vi lite mer får känna igen oss i den situation den unga kyrkan hade där. När vi också frågar, hur länge ska det vara så här? Vad händer? Hur blir det? Hur ska det gå? När tar det slut? När också vi är i ett så tydligt sätt utan kontroll över det yttre skeendet. När också vi behöver få höra att Gud har allt i sin hand och att han har sista ordet. Uppenbarelseboken är en fantastisk bok i det att vi faktiskt får både se in i framtiden, vad ska ske, men också se upp i himlen. Vad händer inför Guds tron? Och boken kommer ju, den är skriven av Jesu lärjunge Johannes, som får vara med om detta när allt är liksom kört för honom. Han är gammal, han är sliten och han är fängslad. Han är deporterad. Han sitter på fängelsen Patmos. Alltså det är en geografisk distans mellan honom och de här församlingarna som han har fått följa och älska och leda. Man kan säga att han är i karantän. Han är långt borta från sina älskade vänner, syskon, medkämpar. Och dessutom så nås han säkerligen av rykten om läget i församlingarna. När unga sköra kyrkan präglas av stridigheter. Det är falanger som ställs mot varandra. Det kommer in villoläror. Och dessutom är ju statsmakten, den romerska makten, har ett järngrepp om dem. Fängslar och dödar. Tar barnen ifrån föräldrarna. Och där sitter Johannes och kan inte göra någonting mer än att gråta hos Gud och be. Då, när allt är kört och Johannes vet att hans eget liv det hänger på en skör tråd, kejsaren kan när som helst knäppa med fingrarna och det är över, då kommer Jesus till sin trogne vän och gläntar både på tidens ridåer och på himlens ridåer. Och så avslöjar han, det är Johannes apokalyps, Johannes avslöjar han hur tidens slut ser ut och vad som händer i himlen. Och en del av det är ljuvligt och lätt och en del är sannoliken mycket svårt att läsa, så är det. I kapitel 1 berättas hur Johannes, ja, man bara sitter där och så kommer Jesus till honom och Johannes blir livrädd. Han faller ner som död, står det, för Jesus är så mäktig. Ur hans mun är ett tvegat svärd, hans kläder är lysande, hans ansikte är som solen. Men Jesus lägger sin hand på hans axel, han lägger sin hand på din axel och säger, var inte rädd. Jag är den första och den sista och se, jag lever i evigheters evighet och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Och på ett sätt sammanfattar den versen Johannes uppenbarelse 1 och 17 hela boken och hela min predikan. Var inte rädd. Jesus har nycklarna till döden och dödsriket och framtiden. Och sen kapitel 2-3 så är det 7 hälsningar till 7 olika församlingar. 7 är fullhetens tal och därför är de här hälsningarna också till oss. Och jag vill tala om, som jag sa, en enda vers. Det är från kapitel 2, vers 17. Och det är för att jag verkligen snubblade i bokstavlig mening på den versen. Jag var ute och sprang innan snön kom här för någon, vad kan det vara, 2 veckor sedan kanske. Och det var så där regnigt och geggigt och blött, som lite som de här dagarna som du pratade om i början av veckan. De där dagarna när hela livet känns lite så där geggigt och blött. Och jag har som har glasögon, det regnar på det, jag dimmig syn och allt. Så jag snubblade. Och det jag snubblade på var den här stenen. En vit sten som låg där på grusvägen. Och när jag snubblade på den och ramlade och fick ta upp den, Så säger jag, åh Jesus, tänk att du påminner mig om den vita stenen i Uppenbarelseboken 2:17. Där står det nämligen så här, det var som ett brev som kom till mig från himlen. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Och den som segrar ska jag ge av det dolda mannat, och jag ska ge honom en vit sten. Och på stenen ska det stå ett nytt namn som ingen känner till, utom den som får den. Amen. Och den som segrar ska jag ge av det dolda mannat, och jag ska ge honom en vit sten. Och på den stenen ska det stå ett nytt namn som ingen känner utom den som får det. Det dolda mannat. Ni som har läst Bibeln lite mer kanske kommer ihåg mannat. För en del av er så är det ett stort frågetecken. Jag tänkte jag går igenom det här som bibelversen bara punkt för punkt. Det dolda mannat, det kommer ur andra Mosebok. En rafflande berättelse om hur Gud hör sitt folks, Israels barns, tårar och ser deras nöd. Och griper in och befriar dem från ett slaveri under världens då mäktigaste man, faraonen av Egypten. Han har haft dem som slavar, ett rikt folk som har hjälpt till att bygga upp hans välstånd och makt. Men Gud vill befria dem. Han vill föra dem till löfteslandet. Och han väljer kanske en av de minst lämpliga personer för detta, Mose. En man som i 40 år hållit sig undan rättvisan efter ett mord. Som har talsvårigheter och är svårövertalad. Men Gud får med Mose på tåget. Han tar med sin bror Aron och tillsammans. Det här är en spännande bok, du får läsa det. Det är otroligt många turer. Men han får farao att släppa folket och de vandrar ut genom öknen. Genom hav och en lång vandring i 40 år. Och vandringen är lång och seg. Precis som pandemin. Och precis som vi frågar så frågar israeliterna. Hur länge ska vi gå så här? När är vi framme? När tar det slut? När blir det som vanligt? Och hur blir det när vi kommer fram? Och frustration föder klagomål och gnäll. Så är det. Det är lätt att halka in i det. Det vet vi också. Och i kapitel 16 så gnäller de som bara den. Maten är kass i öknen. Det är enformigt. Och det är liksom att de tänker att ja, det där att vara slav, att bli piskad och inte äga sin kropp, det var ju inte bra, men vi hade ju god mat i alla fall. Och så gnäller de på Mose och Aron. Och nu läser jag innantill här. Hela folket gnällde mot Mose och Aron i öknen och sa, om vi ändå fått dö för Herrens hand i Egypten, där vi satt vid köttgrytorna, där brödet räckte till för oss. Ni har fört oss hit ut i öknen för att alla vi som är samlade här ska svälta ihjäl. Jag vet inte vad du tänker, jag blir provocerad. Alltså, de har blivit räddade ur ett förfärligt slaveri. Gud har skonat dem. En eld leder dem om natten och moln på dagen. Och så bara gnäller de på menyn. Men Gud, han kan hantera gnällspikar. Ibland säger han till oss och ruskar om oss och säger skärp er. Men ibland bara gör han precis tvärtom. När vi beter oss som tjuriga barnungar bara möter han oss med nåd. För vad är hans svar på det här gnället och otacksamheten? Jag ska låta det regna mat till er från himlen. Ah, detta vänner är nåd. Mellan skymning och mörker så kommer fåglar att impa ner som de kan grilla. Och varje morgon ska marken vara täckt av det bröd som kallas manna. Så mycket bröd ni behöver, står det i vers 12. Och då ska ni inse att Herren är Gud. Vi är så vana att bedöma oss efter prestation. Och vi tänker ibland, vi säger det nog inte, men vi kan tänka nog ibland att om jag är riktigt bra kristen kommer Gud göra gott emot mig. Om jag ber rätt så får jag bönesvaret. Om jag lever på ett bra sätt så kommer det ordna sig kanske materiellt eller karriärmässigt eller familjemässigt för mig. Sköter jag mig så kommer Gud belöna mig. Vet du, det är inte alls så Gud fungerar. Han genomskådar oss. Och han är inte god mot oss för att vi har förtjänat det, utan för att han är god. Det är därför han är så god mot oss. Israels barn var ju, alltså de var fruktansvärda här. Och ändå så möter Gud dem. De ber inte att få bröd från himlen. De ber inte om tröst och uthållighet. De gnäller. Och ändå hör och ser Gud dem. Och ger dem det de behöver. Och jag skulle vilja säga till dig, som kanske just nu tycker livet är så tungt att du inte orkar be. Och du tänker att nu kommer allt bli värre, för nu är jag till och med en dålig kristen. Att Gud älskar dig. Han känner med dig. Han känner för dig. Han känner dig. Och han är god mot dig för att han är god. Inte som ett belöningssystem. Gud är på ett sätt inte rättvis. För han ger oss inte det vi förtjänar, utan det vi behöver. Och han vet vad du behöver. Håll ögonen öppna. För ibland ger han det oss det vi behöver på oväntade sätt. Ingen hade förutsett mannat. Vilken tur att de vågade smaka på det. Inte bara tänkte vad det är för konstig grejer som dessutom har drabbat oss och ligger på marken. Utan de vågade smaka på det. Vågade tro att det kanske var från Gud. Gå med öppna ögon och öppet hjärta genom dina vardagar, både de ljusa och mörka. För Gud ger dig ur sin godhet också när du tror att det är kört. Och den som segrar ska jag ge av det dolda mannat. Och jag ska ge honom en vit sten. Jag vet inte, om du är i min ålder så kanske du kommer ihåg en fantastisk barnbok och barn-tv-serie på tidigt 70-tal som heter Den vita stenen. För oss andra kanske inte en vit sten säger någonting alls. Vad tänkte och vad förstod de som fick den här hälsningen ungefär år 90 efter Jesu födelse? De förstod direkt att det här var en fantastisk hälsning. Att Gud ska ge en vit sten. Precis som de förstod att mannat, löftet om manna var en fantastisk hälsning, så förstod de det här. För en vit sten var en mycket använd symbol, både i rättssystem, i tävlingsvärlden och i det sociala livet. I den juridiska världen så var en vit sten en symbol för oskuld. Hade man blivit anklagad för något så kom man till domstol. Och man fick, när domaren överlagt var framme vid beslut, fick man ställa sig framför domaren. Och han höll två stenar i sina händer bakom ryggen. I den ena handen en vit sten. Den betyder frikänd, oskyldig. Kunde man gå ut. I den andra handen höll han en svart sten. Betyder skyldig, dömd. Det här kommer bli ditt straff. Och tänk, försök kliva in i känslan hos en fånge. Som står där darrande inför domaren. Som ser hans armar och ser hans händer. Och vad ska jag få? Och så sträcker fram domaren handen. Och så öppnar han och så visar han att det är en vit sten. Du är fri. Du får gå ut härifrån. Herren ska ge dig frihetens vita sten. Och jag vet att många av oss hukar. Vi vet att våra liv inte räcker till. De är så grumliga, så självupptagna, så otillräckliga. Vår tro är vinglig och svag. Men lyssna, det var ju därför Jesus kom. För att rädda oss som behöver en räddare. Och vi får be honom förlåta våra synder. För han tar bort all världens synd genom sin död på korset. All världens synd betyder också din. Du får ta emot den vita stenen. Du får svepa dig i Jesu rättfärdighet. Gömma dig under hans rättfärdighet. Du är benådad. Du får gå fri. Romarbrevet 8:1. Nu blir det alltså ingen fällande dom för den som tillhör Kristus Jesus. Den vita frihetens stenen är din. Den vita stenen används också i sportsammanhang. En del av er tycker det är astråkigt. En del av er sitter på nålar för ni vill egentligen hellre kolla någon sport-tv just nu. Men även Paulus använde bilder från sportens värld, löpararenan, boxningsringen. Och på antiken så var det så att Den som vann, den fick en vit sten. Och i den stenen hade man skrivit segrarens namn. Det var liksom istället för, du vet, pokal eller sån här vad heter det, medalj om bröstet. I Filipperbrevet 3 skriver Paulus: jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför och löper mot målet för att vinna det pris Gud har kallat oss till. Det är så vi ska tänka, skriver Paulus. Och du som har gjort någon slags sport, du vet att i vissa dagar är det lätt och vissa dagar är det så tungt. Vissa dagar är det liksom allt sitter, bollarna sitter där de ska, benen orkar, lyftet finns där. Vissa dagar är det tungt och allt är liksom ribba ut. Så är livet med Gud också. Ibland är det lätta dagar, ibland är det svåra dagar. Att följa Gud är inte någon liksom gräddfil förbi världens bekymmer. Ibland halkar vi omkull. Men hälsningen är: håll ut. Lämna inte Jesus. Lämna inte din församling. Håll ut. För en dag, om du håller ut, ska Herren själv lägga segrarens vita sten i din hand med ditt namn på. Och han ska säga: väl kämpat, välkommen i mål. Håll ut. Jakob skriver: salig den som håller ut när han prövas. Han ska få det eviga livets segerkrans som Gud har lovat den som älskar honom. Håll ut, så ska segrarens vita sten läggas också i din hand. Den vita stenen användes också under antiken som en festinbjudan. Om någon knackade på hemma hos dig och höll fram en sten, då visste du: jag är bjuden på fest. Jag är välkommen. De har berett en plats för mig där de vill att jag ska sitta. Och det är Jesu hälsning till dig: du är bjuden på fest. Johannes 15 säger han: jag går i förväg hem till faderns hus och bereder plats för dig. Och han ger dig den vita stenen som en bekräftelse och en inbjudan att det finns en plats för dig hemma hos Gud. Den vita stenen, frihetens sten, segrarens, uthållighetens sten och festens sten. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Och den som segrar ska ge av det dolda mammat, och jag ska ge honom en vit sten. Och på stenen ska det stå ett nytt namn som ingen känner utom den som får den. När jag hade tagit studenten så var jag ungdomsledare i två små församlingar. I norra Småland, Vimmerby Södra Vi. Och vi hade bibelstudier där en kväll. Och vi satt liksom i en liten övre sal i Vimmerby Missionskyrka. Vi var kanske fem personer. Det var inte fler. Och så läste vi Uppenbarelseboken under det året. Och när vi läste den här versen så var det en gammal dam som, jag lovade, hon kunde nästan inte sitta still. Hon nästan studsade på stenen och strålade som en brud på sin bröllopsdag. Och så sa hon: tänk att vi ska få en vit sten och ett nytt namn. Hon sa inget mer. Och jag begrep nog egentligen inte vad versen betydde. Men hon tände min längtan att ändå få den vita stenen och det nya namnet. Och så, mina vänner, är det när vi läser Bibeln tillsammans. Vi öppnar dörrar för varandra som annars inte skulle öppnas. Vi smittar varandra, tänder varandra och hjälper varandra. Det är en sån välsignelse i det. Och ända sedan dess har jag faktiskt längtat efter den dag då jag ska få den vita stenen i min hand. Med ett namn som ingen känner utom Gud. Ett nytt namn. När föräldrar får barn väljer de noga sitt namn. Smaka på det, känner på det. Kalle, Vilma, Tekla. Och genom livet kanske man möter andra personer som ger oss smeknamn. Ibland öknamn. Är det inte ofattbart, underbart, att Gud sparat ett särskilt namn till dig? Som bara är ditt och som är liksom essensen av det som är du. Inget släktnamn, inget modernamn. Ett namn, det namn som Gud uttalade när han ville att du skulle bli till. Ett namn som är du. Och den dagen när du får den vita stenen, när detta ditt liv är över, så får du se vem du egentligen är. Du får vara ett med det namnet. då ska du vara helt igenom känd, helt igenom älskad, helt igenom mottagen. Och jag längtar så efter den stunden när Jesus ska lägga den vita stenen i min hand. Stenen som säger du är fri. Du har segrat, du är framme. Festen ska börja. Välkommen. Jag vet inte om den kommer vara skrovlig eller slät, men jag vet att där ska stå det namn som är jag. Som den som känt mig redan innan jag föddes har gett mig. Vi ber. Tack Jesus att du älskat oss så mycket att du gav dig själv för att rädda oss. Tack att vi får komma som vi är, lämna våra bördor, våra synder, vår oro inför dina fötter. Tack att du känner oss, liksom du kände Johannes och kom till honom med den hälsning han behövde. Liksom du kände de gnälliga israeliterna i öknen och kommer de till dem med manna som de behövde. Tack att du känner var och en av oss och vet vad vi behöver just idag. Oavsett om vi sitter hemma i tv-soffan, om vi är ute går, om vi sitter och kör bil eller vart vi än är. När vi är med och firar gudstjänst så är du där. Där vi är helig mark. Och där vill du viska att du längtar att ge oss frihet. Därför alla våra synder är spikade på ditt kors. Du längtar att ge oss kraften att hålla ut så vi får ta emot segrarens krans. Du viskar att hur tung eller ljus vår dag än är så väntar en fest i himlen på oss. Där vi ska få bli den vi innerst och sannast är. Kom till var och en av oss med den utmaning och den uppmuntran som du vill. Amen. Vi ska fortsätta vara i bön inför Gud och vi kommer få vara med i några sånger. Var gärna med och sjung dem. Eller låt dem få bli en bön för dig. Eller kanske vill du tända ett böneljus där hemma för det som är din bön. Kanske falla på knä inför Guds tron. Be på det sätt som är ditt sätt att tala med Gud. För han är där du är. Han vill dig väl.